Que hora do choro de cruz! Thank you very much! Viva a Suécia! Viva o Brasil! Viva a Lapa! Viva nós!
Viva!
En dag så åkte jag. Jag åkte långt bort för att se om jag kunde möta någon livsgnista. Och det kunde jag. Tack Brasilien och tack Rio de Janeiro. Närmsta timman är en stad, en mytisk plats bredvid Bromé. Ni möter Fred som vill lära sig trumma som en brasse. João som bär sin fars arv vidare och kan spela svensk folkmusik på brasilianska nationalinstrumentet cavaquinho. Jag vandrar i favelan. Träffar Vanessa som lämnade sitt land, sitt hus och sin man för att dansa samba. Och jag träffar svenska superstjärnan, trummisen Mickey D på Ipanemas strand. Och mest av allt, varmt välkomna till möten, människor och musik bredvid Bromé. Det sägs att Gud skapade världen på 7 dagar. På den 8:e så skapade han Rio de Janeiro. Landar i Rio en tidig morgon. Solen har inte gått upp än. Tyvärr så gör den det samtidigt som vi hämtar vårt bagage och allt är med. Första dygnet är omtumlande. Många ljud, nya dofter och tyvärr regn. Även om det är ett lätt sommarregn. Rio de Janeiro möter mig inte alls med den där solen som jag har räknat med. Men värmen kom i alla fall i form av människor i Rio. Redan första kvällen så går jag på min första konsert. Vi återvänder till Mamma de Lapa som ni hörde i början. Hon som säljer drinkar tillsammans med alla andra ståndinnehavare. Mamma de Lapa som slutat jobba på bank och numera tar hand om allt ifrån lokalbord till oss turister. Om hon vet något om Sverige? Jo då.
Är hon suäka?
Hon visste att det var en svensk.
Ja, det är Pia Sundhage.
Pia Sundhage. Jesus!
Zlatan.
Nej, men vi måste inte conheço! Lógico!
Lógico!
Lógico! Thank you very much! Mais chorinho!
En av anledningarna till att jag är just här är Fred Warnby. En kille från Skövde som liksom jag gärna bor någon annanstans. Åtminstone ett tag. På musikhögskolan i Örebro så lärde han känna några brasilianare och nu delar han lägenhet med en av dem, João, som han också spelar ihop med. João som bott i Sverige och studerat musik i just det, Örebro, ja. Och han kan allt. För vad jag lär mig under de här veckorna i Rio, det är att det är skillnad på samba och samba.
So, samba is the most important Brazilian kind of music. So it started with another name called maxixe. Maxixe was like this. Very slow, like just rich people in closed rooms dance this kind of song. And then Ismael Silva needed to change the way of samba, because he told that this kind of samba, maxixe, was just for rich people, white people, and he was black, and I want to change it to be more interesting, to dance in the streets, you know, with a lot of people. So now the samba is played like this.
Sweden
for 6 months. I love your country. I think the people is very friendly, like Brazil, more close sometimes, more shy, but I love the people. They were very good with me.
And you like fika?
Yes, I like it a lot. Fika, flaska pannkaka, I like it.
How does Swedish sound to you?
Serious, yeah, for me. Because the Brazilians are crazy, scream a lot, and everything is, oh, yeah, oh. I think Swedish people looks more serious, yeah. And the language as well, like, oh, like Stockholm accent.
So now, tonight, we are going to a club with special music.
Yes, yes. Tonight we will listen some forró, baião from Northeast.
So it's different from samba?
Yes, totally different. Like...
How many different types of music is it in Brazil?
Oh my god, I don't know, maybe more than 1,000. I think in the Northeast they have more than 300 kinds of music, I think. Just in the Northeast. My god, Brazil is too huge.
Why do you love music so much?
I think my parents... My father started to play like when he was a kid, but he was the first in the family. And then he met my mother, and she's a singer. My father plays cavaquinho, this Brazilian instrument. And I born like in this family, and they were like traveling and playing like gypsies. I followed them, and oh my god, a lot of times I slept on the stage with them. I think they are my good inspiration in music.
So why did you go to Sweden? What music did you learn in Sweden?
I learned some jazz, rock, but I loved your folk music. Yeah, I loved it.
Like
the melodies are very beautiful. Sometimes sad and sometimes happy at the same time, I don't know.
So is that the same in Brazil and Sweden, folk music, or different?
No, very different, very different. But I think the spirit, the feeling is the same. Yeah.
Hur mycket svenska pratar du nu då?
I know. Hur mår du?
Bra, tack. Hur mår du?
Jag mår bra. Bra! Tack så mycket.
Jaos pappa möter vi om en stund. Nu... Dags för Fred. Fred Warnby från Skövde. 26 år gammal. Sen i slutet av februari så bor han i Rio de Janeiro med dryga 6 miljoner invånare. Dryga 12 om man räknar in favelor och förorter. Rio de Janeiro är en stor stad. Och Brasilien, det femte största landet i världen. 30 gånger större än Sverige. Så det är klart att det är skillnad på mycket. Numera så talar Fred portugisiska, något som är nödvändigt i ett land där tv-serier dubbas och inte alla har råd att gå i skolan. Fred Warnby är i Rio för att lära sig nya rytmer, spela nya instrument och går på trumkurs hos en av Brasiliens främsta slagverkare. Berätta, varför är du i Rio av alla platser på jorden?
Ja, det är ju en lång historia, men jag lärde känna tre brasilianer på Örebro musikhögskola 2017. Och de började visa mig brasiliansk musik och djupet som finns i den. Jag kände bara till bossa nova och samba, men det fanns så mycket mer, det är så rikt. Jag kan inte ens en bråkdel av dem än, så jag har mycket kvar att lära mig. Men det är ju väldigt annorlunda i nordöst till exempel mot i Rio här och i söder. Det finns, och allt rytmbaserat som passar mig väldigt bra som trummis.
Nu bor du då ihop med en av killarna som var i Örebro, som har varit i Sverige då. Hur är det att bo med en musiker, en annan musiker?
Ja, det är ju väldigt speciellt. Och jag tycker om det väldigt mycket, för en av oss kan alltid ta fram ett instrument från ingenstans. Och plötsligt innan man vet det så sitter alla tre här och spelar. Vi borde ha tre stycken tillsammans, varav en av dem var i Sverige.
Vad är det med Brasilien då, som du gillar så mycket?
Det är helt öppna kulturen och oförutsägbara saker som händer varje dag. Även i musiken tycker jag känna kulturen. Ja, det är oförutsägbart vad som helst kan hända när man spelar. Och man får gå vart man vill och det är väldigt öppet. Jag tycker det är väldigt tacksamt att spela och hålla på med den här musiken.
Samtidigt det här med att gå vart man vill då, det är nog många som ska säga nej, i Rio kan man inte gå vart man vill överhuvudtaget.
Nej, det stämmer nog väldigt bra. Det gäller att ha koll på sina gator och så. Jag är tacksam att ha haft vänner här när jag kom hit som kunde visa mig omkring, så jag känner mig bekväm. Nu vågar jag ta mig omkring på egen hand. Mm.
Annars är det mycket strandliv, eller?
Oja. Så fort det är sol så kommer du upp tält på stranden, redo att sätta dig med en kokosnöt eller öl eller vad som helst.
Vad är Rio-tid? Förklara för den som inte vet.
Ja, du kallar det gummitid här.
Ja.
Det stämmer nog väldigt bra. Min första lektion på universitetet. Man börjar klockan 5 på schemat. Så jag kom då 4:50, gör ordning allt, trummorna. Alltså klockan slår 5 och tänker jag, har jag kommit fel? Jag är ju ensam här. Jag satt kvar och väntade. Sen kanske 40-50 minuter senare kommer lektionen igång.
Men håller man på då extra länge då? Eller hur funkar det?
Nej, sluttiden är alltid helig.
På riktigt?
Ja, när klockan 9 slutar, då är det dags att gå hem.
Så det spelar ingen roll liksom, om han är 40 minuter sen, han slutar?
Japp, starttid är lite flexibel, sluttid är den helig.
Hur ofta händer det att du hittar ett nytt slagverk, en ny trumma, något nytt?
I början var det väldigt intensivt. Jag tror jag köpte 5 stycken slagverk min första tur i affären. Veckan efter köpte jag 3 till.
Och numera?
Nu håller jag mig. Jag köpte en ny trumma en månad sedan. Men nu får det nog vara nog. Jag måste ju ha hem allt i Sverige.
Om du jämför då att leva i Rio som du ändå har gjort nu under drygt ett halvår. Vad är skillnaden med att vara i Sverige?
Det är så mycket. Här är det inga årstider, så det är sommar året om enligt vår bemärkelse. Så att kunna gå ut på morgonen och på natten klädd i de här goda sommarkläderna är väldigt härligt tycker jag. Men det är så mycket mer än det. Det är en helt annan känsla i luften tycker jag mig känna. Och bland människor är det så öppet. Och du kan prata med vem du vill utan att tänka att vara konstig. Du kan vara intresserad. Det var väldigt ovant för mig med.
Vad är den bästa livserfarenheten som du tar med dig härifrån?
Oj, Lotta. Att ha spelat med brasilianska musiker och brasiliansk tillställning med brasiliansk musik måste vara det absolut största. Och jag har hittat en helt ny spelglädje i det som jag vill ta med mig till Sverige och vill ta med mig till de musikstilar jag håller på med där.
Men det är så liksom, man lever sig in i musiken?
Oh ja, musiken har en väldigt stor roll i allas liv här. Och den är tillgänglig till alla människor, alla samhällsklasser.
Född i Sverige men med grekisk pappa. Artistnamnet är Mickey D och han älskar att spela trummor. Tidigare i legendariska hårdrocksbandet Motorhead, numera med Scorpions. Också de stora och just nu på världsturné som nu hunnit till Rio. Hur många gånger Mickey D varit i Rio, det vet han knappt själv. Men skälet för att komma är ännu en gång Rock in Rio, en av världens största musikfestivaler. Under en vecka så uppträder allt ifrån Pink, Red Hot Chili Peppers till Tenacious D. Och på fredagskvällen så spelar bland andra Iron Maiden, Slayer, Halloween och Scorpions. Jag har bestämt träff på lyxhotellet vid Ipanema strand. Och säkerheten är enorm. Det är vakter både utanför och inne. Och när de undrar varför jag är där så pratar jag förgäves om Mickey D och att vi har bestämt träff. De bara tittar på mig. Till slut får jag tag på honom på telefon och så säger han: mitt alias är Tony Montana. Och när jag använder mig av hans alias, Tony Montana, se där, sesam öppna dig. och jag och Fred tar oss upp till hotellets tak. Mickey D laddar inför kvällens konsert med poolhäng. Han har familjen hos sig några dagar men tar sig ändå tid att sitta ner en stund bredvid Bromé.
Nej, vi måste ju ha alias när vi bor på hotellen här. Annars har vi ju varenda jäkel som ringer och stör och kommer upp och, eller försöker.
Är ni på världsturné nu eller är det bara syd, eller bara och bara?
Ja, vi är ju hela tiden på världsturné så att den tar ju aldrig riktigt slut. Utan det blir, nu gör vi sydamerikanska kontinenten och vi har precis avslutat, eller ja, Europa har vi gjort sedan i maj. Nu har vi lite kvar, vi har Centralamerika kvar och sen hem 2 veckor. Sen har vi Ryssland och Östeuropa och så är det julafton.
Och var är det mest jubel?
Ja, de är ju hetlevrade här nere. Det går inte att komma undan.
Nej, alltså rockeri, och jag är ju egentligen inte någon hårdrockare, det vet du. Men jag ska ju gå ikväll här. Och vad kan jag förvänta mig av det här rockeri? Det är ju en klassiker tydligen.
Ja, det är ju fruktansvärt cool. Du har ju några riktiga rejäla. Du har ju Coachella. Du har Glastonbury i England. Du har Rock in Rio här. Det är väl de liksom majestätiska festivalerna, om man får säga så. Men det var ju, jag lirade här 2011 med Motörhead. Det var första året som det var tillbaks igen. Det var ju borta en 10-15 år, tror jag.
Men då hette det samma namn, fast det var i Tyskland, eller?
Nej, det var här.
Ja, det var här i alla fall.
Det var här. 2011 lirade vi här.
Ja, men när det var borta?
Ja, de gjorde någon Rock in Rio i Deutschland liksom, men det var väl sådär, va?
Men hur många är det i publiken?
300 000 tror jag idag. Tror jag det. När vi lirade här sist var det 550 000.
Men hur är det möjligt?
Frågar du mig det? Jag står inte för logistiken i den här historien.
Nej, men man undrar ju liksom, är det verkligen, är det på en arena då eller är det bara fritt?
Nej. Det är, vad jag tror är att det är Olympiabyn typ. Det är inte på den stora fotbollsarenan där det började en gång i tiden då. 85 va? 84, 85 eller vad tiden så.
Så vilket är roligast, att spela då eller spela nu?
Det är lika roligt, det är olika förutsättningar, olika. Nu är det med ett helt annat band till exempel.
Ja, det är det jag menar. Scorpions, är de större eller?
Ja, vi är ju större. Vi är ett snäpp större på många sätt. Medan Motörhead var ett snäpp större på andra sätt, skulle jag vilja säga. Så att, men Scorpions är ju framförallt ett bredare band. Det är ju mycket bredare musik. Så att, självklart har vi kanske mer 70-70 år. Det hade vi väl med Motörhead också i och för sig. Men det var 95% killar och kanske 5% tjejer, och medans här har vi faktiskt kanske 50-50.
Du, ingen turné utan snus eller?
Absolut inte. Det är jävla liv när man åker till Australien, Nya Zeeland. Får ta med 25 gram snus.
25?
En halv dosa snus. Det är fan ingenting, och jag tar med mig 10, 12, 15 stockar. Kan du förstå att det blir problem? Så att jag har faktiskt åkt dit för smuggling en gång, men det var ofrivilligt eller vad säger, ovetande. Men jag kom, de sa, har du ingenting i väskorna? Nej, sa jag, nej, jag har bara lite svensk snus med mig. Men det var när de hade ändrat från att det var okej för personligt bruk till absolut, tror man fick ta in 500 gram då var det, vilket var några doser, men det är ju inte speciellt mycket. Ja, kan du öppna din väska, sa de, och så öppnade de, så hade jag väl en 15 stockar. Så jag tror jag blev bötfälld över 4 000 dollar.
Dyrt snus.
Det var väldigt dyrt snus. Så att, det gör vi inte om igen.
Framför er då så sitter ju Fred som bor i Rio nu för att lära sig spela trummor. Vad har du för råd till honom som är nybörjare?
Stick to your guns. Nej, råd är ju, vad jag måste säga, lite tyvärr då, när det gäller skolade musiker, så tar du ju ofta bort mycket av personligheten då. De lär sig väldigt mycket och blir väldigt duktiga tekniskt sett, eller ja, korrekt sätt liksom att spela ett instrument. Nu säger jag inte bara trummor, men gitarrister, sångare, keyboardister. Men samtidigt så plockar du också bort den här personliga grejen. Och när man då tittar till exempel i Kalifornien då, ja, vi kan ta bandet som faktiskt bor här på hotellet då, Red Hot Chili Peppers, och dischade någon musiker, det är många år sedan det här, det är kanske 20 år sedan eller 15 år sedan i alla fall. Och utanför då SIR-repet så har du en lång, lång, lång line med musiker, och det var liksom skolmusikerna stod där, och sen var det en annan line med de som inte hade gått igenom GIT och MI och allt det här, va? Kan man behålla sin personlighet och inte fastna i det här med det tekniska hela tiden, att man ska liksom, det finns trummisar som gör cirklar runt mig, men de har inte en chans på trummor ändå, för att det blir liksom för statiskt, alldeles robotar är lätt att producera, men som musiker idag och de lite mer etablerade banden så söker de musiker, så vill de ha en personlighet istället för någon som bara sitter och kan liksom chopsen liksom. Så att, och tyvärr är det många yngre då, många mycket yngre än dig, som åker till just Kalifornien och tycker wow, jag ska gå igenom och bli en grym musiker. Och det är jättebra att de har den. Men det är mycket bättre att sitta hemma 6-8 timmar om dagen som jag gjorde. Och repa och skaffa sig den här plattformen, den här bastanta grunden. För att motgångar kommer, och har du inte byggt upp den där ryggraden på något sätt så kommer man inte att klara sig. Så är det bara. Det blir ju en helt annan grej, va? För att du formar dig själv, inte andra som formar dig. Att jag har gjort vad jag har gjort, det är ju för att jag kommer ur den tiden. Det fanns inte såna här grejer för min del. YouTube fanns inte, och jag fick sitta själv i mormors källare i början, liksom i tvättstugan där. Hon hade mangen och bonka, va? Och vi bodde ju i lägenhet Hisingen i Göteborg, och morsan fick gå runt till alla grannarna och fråga om de kom hem till lunch, när de slutade jobb. Så kunde jag säga, ja, nu kan du spela 20 minuter efter skolan, det är onsdag. Nu kommer inte han hem för en... Och så fick jag pilla ihop det där, va. Sen senare när jag flyttade till Köpenhamn då, long story kort, men där var vi ute och jagade brudar och parta hela tiden. Det var ju innan King Diamond-tiden då. Och vi bara höste på, men jag satte min jävla klocka på 9 eller vad det nu var, 10 på morgonen och satt i 6-8 timmar om dagen. Tog en timma lunchbreak. De andra låg ju bakis som fan, men jag gick upp bakfull som ett svin. Men jag skulle ut till Amar, till repan och repa. För jag såg att tåget kommer att gå när vi åker till USA, och då ska jag vara väl förberedd. Ska jag fan visa vad de inte kan vara utan, så att säga. Och det var där jag formade, hela resan där formade ju mig. Ingen annan som formar mig, utan sen är det väl självklart, alltså jag blir ju jätteimponerad av killar och tjejer ute i världen. Man hör otroliga trummisar liksom, men ja, en del tycker det är schysst att vara på den nivån och vara en starving musician, och för mig var det alltid att göra min grej, spela i, ja, det var King Diamond, Dokken, Motörhead i 25 år, och nu få en chans med ytterligare ett schysst, stort, etablerat band. Jag hade ju aldrig varit med i något av de här banden om inte jag får tribute till någonting. Jag är inte någon jävla bakgrundstrummis liksom, utan jag tar min plats. Och det gjorde jag klart för både Lemmy och för det här gänget, att vill ni ha någon trummis som bara sitter och lirar Scorpions låta cover liksom, då får ni hitta någon annan.
Så vad kommer vi se från dig ikväll då, menar du?
En jävla massa. Ja, vi har fått limitera vårt sätt lite grann, måste jag ju säga, för att vi är ju sist ut då. Och det är 800 000 reais, tror jag, $200,000 om vi går en minut över tiden. För de har fyrverkeri och grejer, så att mitt solo är väl ungefär 6-7 minuter, men det får ner på en 3-4 idag. Så det har jag gått igenom lite, för jag har fått plocka ut lite tekniker. Och så måste jag försöka få ihop dem i en schysst transition. Och det är inte så jävla lätt, så jag har legat och gått igenom. Det är ungefär som en slalomåkare som memorerar backen så här. Skulle du plocka ut en hårnål eller några portar några timmar innan hon eller han ska ner och tävla, så sabbar det rytmen, va?
Så att, vill ju till att de andra inte spelar över tiden då?
Ja, det får de fan inte göra, för nu kattar jag hälften av mitt sol och så. Nej, jag tror det går bra.
Men du, trodde du när du satt i köket då, jag måste till mamma, och hon höll tiderna när grannarna kom hem, att du skulle sitta här med mig en dag i Rio och vara på väg till en av världens största konserter?
Nej, Lotta, det trodde jag nog inte. det var länge sedan som jag inte trodde att jag skulle vara där jag var, så att säga. Men målet har ändå varit där hela tiden. Och sen är det ju som sagt, det här är ju inte första picknicken, utan det här är ju en resa som har nästan pågått 40 år för mig nu. För jag var ju ändå relativt ung när jag flyttade från Göteborg och vi tog chansen ner i Köpenhamn. Det var ju vårat Rio eller LA på den tiden. För det var mer internationellt. Så att det har ju varit en precis lagom uppgång. Det är inte så att vi sprang runt med Nadir, bandet i Göteborg. Och liksom plocka upp grejerna. Vi målade P8 vitt och åkte på fritidsgårdar. Vi ägde en gammal rostig Scania-buss från 63 tror jag eller någonting. Och till att man liksom sitter på Coachella eller Glastonbury eller säljer ut arenor och liksom. Utan det är ju en ganska långsam och smidig resa. Så.
Men vad är tricket då? Hur har du kunnat hålla dig i rockstjärnelivet så länge?
No drugs.
Ja, lite va?
Absolut. Sunt förnuft. Jag är en vanlig kille som lirar jävligt bra trummor. Det är allt. Det har jag sagt i alla år. Och sen får folk tycka och tänka vad de vill. Och man är inte vän med alla. Men jag är i stort sett vän med alla. men liksom att hålla sig borta från den jävla skiten. Det är ju ett AKO va? Det är så lätt att trilla in i festdelen av. Och den är jag mycket väl involverad i. Men om jag dricker bira så kan jag ha koll på läget. Liksom.
Men jag antar att familjen måste betytt mycket för dig. För att du är gift med Mia och barnen är här också.
Ja, grabbarna är här också. Och vi brukar göra, de var med hela Australien i november förra året med Def Leppard och oss. Och de har aldrig varit i Sydamerika så det var jättekul att sen grabbarna var små de jag hängt med. Det var ju lättare för Mia att plocka med sig killarna liksom. Men nu är det ju skola och jobb och sånt där också. Då.
Men det är ju inte alla som håller ihop ett äktenskap utan Nej. Att vara musiker.
Nej, men för mig är det ju att ladda batterierna som jag alltid har sagt att vad fan, jag är en vanlig snubbe liksom hemma här med. Men ja, hur förklarar man det? Många, jag tror jag sa det när jag flyttade hem från Kalifornien att jag kommer nog göra många hårdrockare besvikna, sa jag i något radioprogram, för att jag har inte målat mitt hus svart och jag sitter inte på gräsmattan i hårdrockstecken och käkar gråsten liksom. Och lyssna på hårdrock 24 timmar om dygnet, utan jag står och snackar med Arne och klipper gräset och jag håller på mycket i rabatterna och du vet, som anybody else liksom.
Går du med golfen då när du är på turné?
Nej, det håller jag inte på med.
Det gör du inte?
Nej, jag spelar mycket hockey på vintern men jag gillar inte golf.
Gör du inte? Jag trodde Berghagen och du spelade ibland.
Nej, jag har aldrig spelat golf.
Nej, skönt.
Minigolf har jag spelat. Vi dricker vin på minigolfbanan.
Vinigolf?
Vinigolf, ja. En hutt vin för varje putt. Så vi brukar aldrig komma till sista hålet. Det är väl enda golf jag har lirat. Men annars är det nog ganska torrt på den fronten. Ja. Men det är ju det råd. Gå tillbaka till din fråga som jag inte besvarade egentligen. Utan hade en lång överläggning. Nej, men det är ju det att man. Har man bara den lite i baktanken där. Liksom, för att det är ju så att går du i skola så vill de att du ska vara på ett speciellt sätt. Och göra på ett speciellt sätt. Min grabb Marcus nu, han är 17 idag. Han har ju lirat hela sitt liv i stort sett. Men haft helt andra förutsättningar. Eftersom han har haft ett trumrum. Och liksom, han fick ju sonotrummor liksom på en gång. Men jag har inte fått visa han någonting. Någonting. Är du skällad, farsan? Han har suttit där i timmatal och gör det än idag. Han spelar både gitarr, keyboard, bas, sjunger. Jätteduktig.
Men vilken typ av musik?
Allt från hårdrock till lounge. Han håller på att göra mycket lounge-musik och han har skrivit mycket. Men när det gäller speleriet så spelar han faktiskt nästan allting. Inte så mycket jazz. Jag har sagt att han ska lyssna mycket på. Det gör han faktiskt, lyssna mycket. För jag började som storbandsjazztrummis egentligen när jag var. Det var ju där liksom. Tyckte det var.
Storbandsjazztrummis, det visste
ja,
inte jag.
Jag satt som 10-åring lira storbandsjazz på konserthuset liksom. Men för mina favorittrummisar, om man tar några Ian Paice, Deep Purple, Brian Downey, Thin Lizzy, Neil Peart, Rush, de här gubbarna, det är mycket blues och mycket Gene Krupa, Buddy Rich i dem, och det är mycket jazz. Och vad jag var fascinerad över var just att de kunde ha den här runda dynamiken i hårdrock. Inte heavy metal kanske, men just i hårdrocken var så dynamisk. Att de var så runda och sköna. de fick det att låta så runt och dynamiskt. Och det har jag ju varit inspirerad av över hela mitt liv, mycket Ghost Notes. Och det är väl det här som jag kan ge Marcus då, min grabb, lite råd egentligen. Jag kan ju höra när han kommer upp vansinnigt ibland. Det låter inget bra det här. Så jag får lov att säga något. Ja, vadå? Teknikerna går för fort. Du kör ju det här för fort. Ja. Och så hör jag ju han smiter ner. Och så kör han lite teknik. Dra ner på tempot lite till man får koll på läget. Och då låter det ju jättebra. Och så kommer man ett nästa steg då. Va? Men det är ju de här väggarna som jag alltid har sagt att man springer in i. Som ung musikant så var ju de här väggarna, alltså det är, alla springer in i den här kolsvarta väggen. Du repar, det händer ingenting. Och du får nästan panik för att du tänker, är det så här långt som jag ska komma? Jag kommer inte vidare. Väggen är kolsvart. Och så helt plötsligt så är det så här Super Mario turboband på andra. Så bara, vad fan hände? Och så har du så mycket schyssta grejer och det bara lossnar. Och man bara, holy shit. Och så har du gått till en väldigt helt annan nivå som musiker. Och så kör du på och allting är schysst och bra. Och så pang, så är den här jävla väggen igen. Då fick man panik. Idag kommer den väggen fortfarande.
Gör den?
Jajamensan. Det är bara att idag är den inte svart. Idag är den transparent. Så jag vet att vägen fortsätter på andra sidan. Jag menar det är... Jag hör en helt annan grej när man är ute på vägarna och på turnéer och pratar med stora musiker. Alltså, du vet, många, det låter som att de har släppt ner en säck potatis för trätrapporna. Liksom. Vad fan är det där? Det där är ingenting. Jag brukar säga så här, spela musik med dina trummor, inte trummor med trummorna. Det ska inte låta bra, det ska smaka bra. Och det är en väldig skillnad. Och det kan man inte göra på 5, 10, 15, 20 år. Det är någonting som kommer när du har levt 40, 30, 40, 50 år. Så börjar det. Det är ju först nu jag känner att fan, man får den här visionen att, och så tittar man tillbaka på det tidiga man gjorde, tidiga plattor, som man tänkte, hur fan tänkte jag där? Men jag vet vad jag tänkte där. Jag tänkte jag skulle vara världsbäst och hinna med så jävla mycket på så kort tid som det bara gick. Men med bandet King Diamond så fick man ju ändå en etablerad känsla. Och jag la mycket vikt i att lyssna på musiken. Vad är det som är viktigt här i den här låten till exempel? Wow, gitarriffet är svintungt. Ja, men vet du vad? Less is more. Här ska jag bara ligga och groova över riffet. My time is a little later in the song. Sen kommer vi till ett parti där jag kan göra en jävla baktakt och gå loss. Och här kommer en väldigt trickig grej. Vad är det som är viktigt här? Jo, här kan jag briljera. Här ska jag lägga in en schysst grej. Och då har jag legat ganska monotont och jämnt och pushat bandet. Och sen kommer någonting som smakar så jävla gott. Så de måste spola tillbaka. Vad fan var det han gjorde där? Liksom.
Det är häftigt ändå, för det du beskriver är ju liksom samarbete och att spela tillsammans. Absolut. Så var en helhet. Och se sig själv som en del i den här helheten.
Det där för gitarrister är så jävla jobbiga, vet du, för att de bara lyssnar till sig själva. De står gärna vid sin Marshallstack och gör sin grej. Sen skiter de i alla andra. Det är bara basister, man får lite ögonkontakt. Det brukar vara så. Skämt åt sidan, men det är faktiskt det som är tricket, va? Spela musik med ditt instrument, inte din egna grej, va? Och så nu med Skorporna, jag lirar ju liksom, jag har inte gjort någon platta med dem än. Vi ska göra en platta nästa år, men jag lirar ju deras gamla låtar nu. Och vad är viktigt för mig nu då? Jo, det är att det var precis samma grej med Motörhead när jag började med dem, liksom, att ska jag vara en inplockad trummis som lirar coverlåtar, eller ska jag sätta Micke D på kartan? Och nu får jag jättemycket bra beröm. Kanske mer från musiker som hör då att oj vad du kör mycket tingeling shit som jag kallar det. Kanske på, istället för att sitta och klocka ut quarter notes på en ride. Sen får jag ju inte plocka ut de här klassiska trumbreaksen som kanske har gjort en låt, va? Hur tråkiga de än är så måste jag lira dem. Men då kan jag ju liksom färga dem lite grann.
Med lite tingeling-shit.
Med tingeling-shit. Och bom-bom-shit här och där. Va? Så att, jag brukar säga, kolla en svartvit tavla. Och så ska du färga den. Och ditt första uttryck direkt, eller impression, det är att den är svartvit. Det är först när du börjar titta lite närmare. Oh, men kolla, det är fan lite färg där bakom örat på. Och kolla den lilla skuggan där, det är liksom, oj, den är lite rödaktig liksom. Färga en svartvit tavla, men behåll den svart och vit. Det är jättesvårt. Alltså trumfillen måste arrangeras i ett trappverk. Så att en låt går upp och ner, men hela tiden lite uppåt. Och inte upp och ner, upp och ner, upp och ner. Eller rakt ner, eller rakt upp. Så att det är så jäkla viktigt det där. Lyssna på vad sångaren gör. Är det samma vers, samma refräng? Vad gör gitarristen? Ja, men du vet, här kommer det här sticket i andra versen. Här kommer det melodislinga. Följ med han där.
Men du, vad ger det dig att spela med andra?
En jävla massa. all den här kokosnötsmässen i skallen. Det ger ju mycket. Det här är ju vad jag håller på med. Jag har gjort det hela mitt liv. Men...
Vad vore livet utan musik för dig?
Oh. Ser du sandkornen där nere på Ipanema Beach? Mm. Ungefär hade väl varit ett av dem där. Liksom helt, helt blek och torr, utdöd.
En utdöd sort?
Utdöd, ett utdött sandkorn. Då är man fan med utdöd, kan man säga.
Hörru, Micke,
du är en sköldpadda på heroin, kanske. Jag vet inte. Det var Phils, min gitarrist, roligaste uttryck. Dead turtle on heroin. Då var man riktigt långsam, tyckte jag.
Ja. Tack så mycket, Micke, för att du ville vara en stund bredvid Bromé.
Kul, kul.
Om kvällen när jag var på Rock in Rio mest innehöll hårdrock och trash metal, så var det ett betydligt mjukare sound i Petropolis. En bergsby 1,5 timmar norr om Rio. Det ligger på 800 meters höjd, så det är både svalare men också dimmigt. I Petropolis bor familjen Cavaco. En familj som tagit hand om svenska Fred som blivit som en tredje son. Vi hörde ju Jao förut, som gått i sin fars fotspår och spelar cavaquinho. Och när familjen samlas så spelar Jao och hans bror gärna med pappan. Och så Fred. Familjen Cavaco bor i en av Brasiliens många favelor. Små samhällen i miniatyr som växte upp längs med bergssidorna. Utan arkitekter så har människor försökt överleva och tjuvkopplat ström och byggt själva. Den här favelan är inte alls så våldsam eller farlig som flera av de som finns i Rio, i vilka man bokstavligen kan bli skjuten om man hamnar på fel plats. Det är inte stort hemma hos familjen, men gästfriheten är gigantisk. Mamman har lagat mat hela dagen och pappan står vid grillen. Pappan heter Jaojinho, som betyder lille Jao. Och ja, han är inte så lång. Hela sitt liv så har han spelat. Spelat för livet, skulle man kunna säga. Han har turnerat och plockat upp och ner sitt instrument. Ett av Brasiliens nationalinstrument, cavaquinho.
A vontade que eu tinha era de pegar aquele instrumento para tentar tocar ele. Porque quando você vê um instrumento e gosta...
Jaojinho berättar att hans kalv var att lära sig spela på den, från det att han var liten. Men instrumentet var främst för vuxna och dessutom dyrt. Hans mamma förstod dock sin sons drömmar och började spara, och till slut fanns pengarna och det var dags att gå och köpa instrumentet.
Fomos na casa da pessoa para comprar. Chegou na casa da pessoa com dinheiro, eu e meu pai, né? Meu pai foi comigo.
När hon kom till affären så hade dock priset höjts, så det blev ingen. Och med tårarna rinnande ner för kinderna vandrade de hem med tunga steg. Och där hade ju den här historien kunnat sluta om det inte vore för ett kuvert som han plötsligt hittade på gatan när han var på väg hem. Inuti kuvertet så låg pengar. Så både han och hans mamma vände tillbaka, och cavaquinho blev hans. Idag kan Jaojinho inte tänka sig ett liv utan den. Och han säger, om det inte vore för den, då skulle ju till exempel inte du och jag träffats. Eller så det här har pratat som nu. Efter musik och samtal så blir det efterrätter och kaffe. När vi beger oss mot hotellet så är det mörkt ute, men vi återvänder nästa morgon. Och då tar Eliana, mamman i familjen, med oss på en vandring i favelan. Vi hinner inte gå mer än 10 meter förrän det ska hälsas och presenteras. Vilka är vi? Varför är vi där? Vi träffar hårfrisörskan som med saxen i ena handen hade kund i stolen och ägg i dörren. I den här favelan så hjälps man åt, berättar Eliana. Frisören gör grannen en tjänst och säljer helt enkelt ägg till den som vill ha. Det är grönt och lite fuktigt. Petrópolis har alltid varit den portugisiska kungafamiljens semesterparadis. Numera så bor delar av kungafamiljen fortfarande kvar i byn. Och än idag så betalar alla i Petrópolis markskatt till kungafamiljen. Vi tittar ut över dalen och ser hur favelorna bygger sig upp för branter och sluttningar. Inga arkitekter har ju byggt, berättar Eliana. Alla bygger själva, och det innebär att det händer att människor dör om regnen blir för intensiva. Husen faller helt enkelt sönder. Jag frågar henne om hennes liv, och hon minns tillbaka och blir tårögd. Det var hårt, säger hon. Vi jobbade jämt. Vi spelade, vi sjöng för att kunna spara ihop till ett hus här i favelan. Idag är livet lite enklare. Men även om hon skulle vilja så har hon inte råd att flytta härifrån. Vi fortsätter vandra genom favelan. Överallt är alla nyfikna. Och Eliana pratar med alla. Själv så går jag in på ett café för att få en kopp kaffe. Och då dyker plötsligt en dam med blått hår upp. På armen så har hon halsband efter halsband med olika stenar. Magiska stenar, berättar hon. Med olika egenskaper. För det vet hon, säger hon. Ja, det här är ju inte helt enkelt för oss gringos att fatta, säger vi, och slår upp alla de här olika stenarna på internet via våra mobiler. Säg inte så, säger kvinnan med blått hår. Gringo är brasilianers namn på oss turister förresten. Använd inte det ordet. Vi är alla lika mycket värda. Vi är samma och vi är alla människor. Till slut så hittar jag ett halsband med en sten som jag tycker om. Jag köper det och hon tackar mig med en sång. Innan vi lämnar Petrópolis så möter jag en äldre man som sitter och bläddrar i sina papper. Var kommer ni ifrån, frågar han. Sverige, svarar vi. Då tittar han på oss. Han gör tummen upp och så säger han, Greta. En resa långt bort kan ju fungera på olika sätt. Det vet Vanessa. Hon reste hit med en dröm om att få spela sambainstrumentet tamborim i ett karnevalståg. Och så har det blivit. För 8 år sedan så lämnade hon man, katter och hus i Kanada och flyttade till Rio de Janeiro och Brasilien. För när hon väl kommit hit så kunde hon inte längre återvända till sin gamla hemstad Edmonton. Hon hade ju hittat hem här i Rio.
So what happened was I started coming here in 2009 to study percussion and to get to know the samba school world a bit and so I could, you know, realize this huge bucket list dream of mine to parade. And somebody from the community told me, oh, you're a music teacher and you like this this social movement the social music education movement. Well, there happens to be a music school in that building beside the samba school. And they have that kind of mandate. You know, they provide free music lessons to the kids of the community. Maybe you should go check it out. So I went and I found out that they had just secured a donation of instruments from the Rotary Club the year before that. But those instruments were sitting there collecting dust because there was no one to teach them. Violins, violas, you know, and that was like a huge sign for me. That was like, well, this is it then. I'm going to just drop my whole life in Canada and come here and teach violin.
What was your whole life at the time?
Well, it was comfortable. I mean, I had a house and
a husband?
Yeah, well, kind of. I mean, we were never actually married, but we were living together. I had two cats. That was, but he loves the cats, and they're with him, and everybody's fine. You know, the only one who suffered from me leaving the cats was me. They're totally spoiled and loved and taken care of, and he loves them, and you know, so that was fine. That turned out fine.
Was that an easy decision for you?
No, not at all. It was. Well, in some ways it was, yes. In other ways, no. I knew it would be really painful and difficult, and it was really painful and difficult from an emotional perspective. From I was also terrified. You know, you're always terrified of the unknown, and it's kind of crazy to move to a place also that has a lot of violence, political instability, social instability, financial instability. Like, everything is unstable, and that is scary. And the painful part, of course, leaving, breaking off my relationship. But at the same time, you know, I was unhappy for a long time. And I think at that moment that I decided to make that change, I had finally recognized the difference between comfort and joy.
So has he ever been here?
My
ex. Your ex, yeah.
No, he wouldn't last 5 minutes here in the life I have. He would hate it.
Why? Why is that?
Oh gosh, he's just very, like, he's a real homebody. He likes peace and quiet and order. He's Danish, so, you know, he likes peace and quiet and order, and he likes to have a big house out in the country where he can tinker with the machines in the garage, and I like big chaotic cities with a lot of culture, drumming in the streets and barbecues in the streets, you know, he also likes to have his house in working order as well. And here, like, I live in, I think it's a nice favela, but I live in what could be considered a favela, like an informal community on top of a hill.
So how would you describe the people, the spirit of the people in Rio?
The spirit of the people. Well, generally, people are, on average, happier, overtly happier, even though many people's lives are much more difficult than they are in countries like Sweden or Canada. It's the little things during the day, and people smile at each other, people talk to each other. There's a lot more human contact, which is really healthy. You know, in our northern countries, people physically cut themselves off from each other, and that's almost like a, not a virtue, I don't know what the word I'm looking for is, but kind of like, if you have to have contact with people, you haven't really made it, you know? But here, it's not like that. It's people hug each other, people laugh together. And I find that a lot of Canadians, for example, they have everything they need, but they don't understand why they're so miserable when they really probably need human contact. And here, it's much healthier that way.
Yeah, I've noticed that too, that people like touch you all the time and you hug and everything, yeah.
I love that. People touch each other just to say hello. It's normal. And I go back to Canada, people are like, hey, get your hands off me, you know? And I think people actually, human beings are physiologically wired to need actual physical contact with each other, and so that's something that the Brazilians really have figured out.
So if I would say that Brazil or Rio, because that's the only place I've been, if I would say that there's a lot about the now here, that the present, you're not thinking so much about the past, you're not worrying about the future, but a lot of people, and maybe that's why they're happy, because they can be in the moment. Am I right or am I wrong?
I think you're absolutely right. That's very astute. You've only been here, what, a week? And you've already... Yeah, I would say that's very much how it is here. I mean, it's very uncertain. The future's very uncertain. But people do really live in the moment. And I think that's why I feel so good here.
So, what about your dream to play the tambourine? How many times have you done it now?
Let me think here. I did, in 2011, that year, I played tambourine in three schools. I don't even remember what they were as well, because some of the other drummers invited me, like, hey, throw on this costume and play tambourine. So I think I did four parades playing tambourine just in the same 3 days in 2011. And then in 2014, I played with Viradouro.
So now you do a parade every year?
No. Not every year, but many of the years. I'm not sure if I'll do it this year, depending on work and study and all that, but I enjoy it.
What would you like my listeners to know about Brazil or about Rio? What's important?
I would say it ends up changing you. You're not the same person you were before you came here. There's a powerful energy here. It's beautiful physically, but not just that. It is the spirit of the people and the history it's kind of a bit wild as far as, you know, you're not going to find the same order. So I would say come here and don't expect things to work as smoothly as they do where you're from. If you're at a point in your life where you need a huge upheaval, it's definitely somewhere that could change you.
So thank you very much.
You're very welcome. Thank you.
Nej, jag kommer inte bli kvar i Rio, även om det skulle vara väldigt härligt. Men att göra som Vanessa är inte aktuellt. Jag längtar hem till familjen, katterna och Jesper. Men Pia Sundhage, hon lär ju stanna ett tag. Samma dag som jag ska hem så visas nämligen damernas segermatch, fotbollsmatch mot Polen, 3-1. Och det jublas än en gång på barerna i Rio. Hörrni, precis som att Rio-resan kommer till ett slut, markerar detta avsnitt också ett tillfälligt slut i podden. Jag har valt att ta en paus ett tag, men jag kommer tillbaka. När, var och hur har jag inte riktigt bestämt än, men jag ska försöka leva i nuet. Det tar jag med mig från Rio. Förutom alla underbara möten förstås. För det blir jag påmind om varje gång människor korsar min väg. Var och en med sin historia att berätta. Jag älskar verkligen möten. Och det kommer jag aldrig att sluta göra. Jag vill rikta ett stort varmt tack till alla er som har lyssnat, prenumererat och stöttat mig med glada meddelanden under året. Det har varit fantastiskt kul att göra den här podden tillsammans med Jeff. Och fler ska det bli om ett tag. Och mig, ja, mig hittar ni fortfarande på lottabromé.com, Lotta Bromé Official på Facebook och på Instagram under Brevé Bromé. Tills vi hörs igen hörni, må så gott.
Ja, gott folk, vad tittar vi på? Nej, vi ser ju stora statyn bakom den här lilla väggen faktiskt. Och vi har ju precis Ipanema Beach här. Och det tycker jag är den schysstaste beachen. Lite lugnare än Copacabana. Mycket härligt folk som rör sig kring stranden här. Min syrra här också, Helene där borta. Och familjen ligger och steker och vi gör oss klara för Rock in Rio.